Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Jula klubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Men hallå där, och välkomna tillbaka till oss, hör jag på säga, Nicka Linja och
Katarina Janors, vår berömda podd som närmar sig ettårsjubileum i november, va?
Det, jag tror faktiskt det är nästa vecka alltså.
Oj då, ja, oj då. Ser man, tiden går fort när man har roligt, som
ja,
det heter.
Ja, det gör det, och oj, nu rasar om kul saker ut. Men vi har ju sagt att eller du har ju sagt, indikerat att det ska firas och sånt där.
Ja, alltså,
men firande kan ju ske på många sätt.
Det kan det göra, och det kan ske också liksom lite mera privat.
Ja, det kan ju vara så att vi bara så här dricker champagne under tiden eller under det nästa inspelningen.
Det kanske vi gör. Det låter som en bra idé. Vi kanske spelar in på kvällen, dricker champagne, blir jättefulla och börjar komma med olika intima bekännelser. Man vet aldrig, helt enkelt.
Nej.
Eller så gör vi inte det, eller så blir det ett helt vanligt avsnitt bara.
Ja, man
så
kanske vi ska testa krogen. Spela in full någon gång.
Ja, jag vet inte, men man kanske kan skåla, ta ett glas champagne.
I och för sig, du är ju inte direkt, du har ju i och för sig inga filter nykter heller.
Så det har jag inte.
Hur det skulle bli om du, ja.
Jag får fler filter om jag tar ett glas, tror jag, för då tänker jag så här, gud, jag måste skärpa mig. Nej, jag är inte så alkoholkänslig, och jag är dessutom inte särskilt begiven på alkohol heller, kan jag säga. Jag dricker inte så mycket, helt enkelt. Jag tycker inte alkohol är så intressant. Och jag behöver inte heller någon alkohol för att vara mig själv. Många människor säger ju att de behöver dricka alkohol för att kunna slappna av. Mm. Men som du säger, jag är ganska avslappnad nykter.
Mm. Det kan man säga.
Ja, ska vi gå vidare? Ska vi gå på aktuella ämnen? Ja, vi har ju väldigt mycket
alltså,
att prata om.
Det är inte ont om det den här veckan, känner jag. För det har ju hänt en väldigt massa saker också som på vissa sätt hänger ihop,
ja.
Men som ändå separata händelser ju.
Men som är väldigt avslöjande om vår samtid.
Ja, verkligen. Och något som har hänt på i lite mer lokalt och faktiskt väldigt nära mig är ju en radikal islamistisk demonstration på Odenplan. Och anledningen till att jag säger, jag brukar ju ofta inte använda så här extrem fundamentalistisk och så vidare när det gäller islam, därför att det finns inte, alltså det här med att det finns moderat islam är lite av en myt, skulle jag säga. Men i det här fallet är det faktiskt relevant att säga det, därför att den här organisationen som anordnade den demonstrationen är väl så radikal som man kan bli inom islamiska organisationer i Sverige. Det är nog den mest radikala av alla.
Hizb el-Tahrir heter de, och de är förbjudna i Tyskland. De anses vara så pass terrorklassade eller så pass radikala att de faktiskt är förbjudna. Mm. Och Tyskland vet jag att de är förbjudna i, men jag vet att de även är förbjudna i andra länder. Nu är inte jag helt säker på vilka, men jag vet att de är förbjudna i Tyskland.
Men inte i Sverige.
I Sverige är det väldigt ont om förbud mot just islam av någon konstig anledning. Vad kan det bero på, tror du?
Ja, det är the usual reasons.
Men det är lite som socialism. Socialismen är liksom grunden och roten till ondska. Sen kan man vara en vänsterpartist, man kan vara en socialdemokrat, man kan vara en helt vanlig idiotisk miljöpartist, men det är liksom samma utväxter på något vis. Det är ju ideologin i botten. Mm. Och det är samma sak med islam. Det finns egentligen inte, islam är islam. Mm. Sen kan det ta sig lite olika uttryck, precis som du säger.
Och de som är moderata, eller som kallas moderata, det är ju egentligen att de bara inte är muslimer eller att de inte följer islam.
Ja, men de är någon slags kulturmuslimer.
Ja, exakt. De har muslimsk bakgrund.
Ungefär som det finns många judar som är helt ointresserade av religion och judendomen. Mm. Och det är därför man också gör skillnad på judar egentligen ibland. Och israeler, människor som bor i Israel, som kanske har en judisk etnicitet men som är helt ointresserade egentligen av de religiösa uttrycken och som inte identifierar sig med en religiös grupp. Mm. Så att det är ganska intressant det där också, för att man klumpar gärna ihop alla judarna och alla muslimerna också för den delen. Och alla kristna, det är väl ingen som klumpar egentligen ihop, skulle komma på det, svenska statskyrkan som egentligen är kristendom med såna här typ Livets ord och Knutby. Och, men det är lätt hänt.
Jo, alltså bland kulturella muslimer så finns det ju såklart många som inte... eller många, det finns ju de som inte vill ha sharia-lagar eller inte bryr sig överhuvudtaget särskilt mycket om att folk inte är troende och sådär. Men bland aktiva, alltså folk som lever efter islam och framförallt folk som är aktiva i organisationer, så är det en absolut majoritet som är för sharia-lagar, för hädelselagar, för att man ska straffas om man kränker religionen, profeten och så vidare. Absolut majoritet.
Och det här kom faktiskt fram för några år sedan när de här Pew Research gjorde en, de gör ju så här, de följer ju, de är ett institut som följer just islam och muslimer, och så gjorde de undersökningar hur många muslimer som stöttar väldigt radikala åtgärder inom sharia, till exempel kroppsbestraffningar, att man hugger av en hand på en tjuv, att man till exempel använder sig av självmordsbombare för att göra ett statement och så. Och ju liksom, ju mer skithålsland var, typ Afghanistan, Pakistan, de här länderna där det är en väldigt så här stor andel radikala muslimer, desto större andel av befolkningen som visserligen inte kanske betraktade sig som radikala gav sitt stöd till de här metoderna. Mm. Och även är... ja, och även i västvärlden visade sig vara en siffra på kanske runt 70% av de så kallade kulturmuslimerna som gav sitt stöd till sharia.
Var det inte i London, man?
Jo, i London. Mm. Men även på andra håll i världen. Mm. Att de liksom 100% i muslimska länderna gav i princip odelat stöd till detta. Liksom typ att homosexualitet ska vara förbjudet och ja, saker och ting ska vara haram och kvinnor har inga rättigheter utan ska täckas från topp till tå, liksom allt sånt där. Det liksom goes without saying, men att de även gav sitt stöd till exempel just till självmordsbombare och tyckte att terror var ett bra sätt att uppnå liksom ett världsherravälde. Det tycker jag är, ja, nu förmedlar jag det här lite grann raljerande och lite sådär, vad ska jag säga? Alltså det är inte helt 100% precis exakt som det var skrivet, men andemeningen är denna i det. Mm. Och det tycker jag, när du, ja, om vi återkopplar till det här Hizbul-Tahrir-gänget på Odenplan, förstod du eller fick du på något sätt förmedlat vad de ville, vad de sa?
Ja, alltså, det finns ett litet ihopklipp av det jag filmade på platsen, inklusive ett klipp där det blir ett litet Christian, min branschkollega Christian Petersson, blir angripen av en islamist som försöker ta hans kamera, och sen blir gripen, kan ni se på mina sociala medier, och även ett längre klipp med lite tal och sånt därifrån. Och de här talen är ju, alltså, det är ju väldigt mycket prat om att västvärlden har svikit, att de stöttar Israel, att de gör det här och det här, och väldigt liksom, alltså, de här myglar ju inte med att de inte tillhör majoritetssamhället, om vi säger så.
Mm.
För att uttrycka det väldigt milt. Och ganska, ja, för att citera media, högt tonläge och liksom väldigt uppviglande stämning. Väldigt mycket slagord och den typen av grejer. Sen var det också en avspärrningstejp, inte polisavspärrning då, men deras egen tejp som delade upp demonstranterna i män och kvinnor.
Mm-hmm.
Och alla kvinnorna hade såklart slöja. Vissa av dem hade niqab också. Och det var väldigt liksom, ja, men tydligt islamiska utseenden på även männen.
Mm.
Det var inte...
Inga renrakade kinder då, med andra ord.
Nej, verkligen inte. Alltså, det var verkligen ur den yttersta islamismen i Sverige, skulle jag säga.
Och den här gruppen då, de vill ju ha ett världsomspännande kalifat. Det är deras mål, och det är de inte heller särskilt diskreta med, utan de har ju uttryckt det här. De hade lite mer folk i Danmark, vet jag, för ett antal år sedan. Jag har ändå följt de här Hizb ut-Tahrir ganska noga faktiskt, därför att som alla extremyttringar intresserade mig, därför att jag anser ju att samhället behöver vara ganska hårt mot de här ytterkantsrörelserna, som det heter. Och det här är ju definitivt en väldigt aggressiv ytterkantsrörelse, som jag också tror kan komma att influera mer moderata individer, sådana där unga vilsna snubbar till exempel, som lätt radikaliseras, då kan de ju gå på. Och de använder sig också av det här DAVA, som är en hjärntvättsmetod för ungdomar. DAVA, som där svenskarna helt aningslöst så här ger bidrag för att man ska bygga så DAVA-center. DAVA är liksom det som Ali Hirsi Ali kallar för the disease of the mind. Det är liksom det är som att man planterar in ett virus i hjärnan, och sen så gror det sig starkare. DAWA, alltså DAWA och ibland H på slutet.
Vad betyder det då?
Alltså, DAWA, det är en lära. Det är liksom en plantskola, en religiös väckelse kan man säga. Men för unga, som är väldigt inriktat på unga och börjar redan liksom på förskolan. Och
det är som deras konfirmation typ?
Nej, jag vet inte om jag skulle vilja gå så långt, men det är någon slags skolning i tro och i islam, och väldigt så här radikaliserande. Och att man, jag har inte studerat det här bokstavligt, men jag har läst en del om det. Och hon menar på att det här är den stora faran med att västvärlden är så pass naiv att man inte förstår att det är det här som sprids, och det är det här som gör att ja, barn och ungdomar liksom radikaliseras in i en väldigt aggressiv del av islam, kan man väl säga.
Mm.
Där jihad är ett verktyg för att skaffa sig det här världsherraväldet.
Och dagen efter den här demonstrationen, så man kan ju också undra hur många av dem som var där som vad de tycker om det som händer då. Men dagen efter så hände ju något i Bryssel som, om man kollar på de svenska medierna och på Twitter nu, så är det inte bland alla, verkar inte jätteklart att det faktiskt är två landsmän, minst två landsmän, som blev avrättade på öppen gata för att de var svenskar och för att de bar Sveriges landslagströja på sig, vilket vi också har fått bekräftat att det var specifikt för att de var svenskar som de dödades. Om man kollar på många inom svensk media, så verkar det inte som att något sånt har hänt, utan det verkar bara som att en sverigedemokratisk topp har tweetat något. Inte särskilt mycket om deras två landsmän som har blivit slaktade för att de var svenskar.
Nej, och så här var det ju då att direkt efter angreppet, Hamas-angreppet mot Israel med terrordåd och mord på civila, så gick palestinsk ledare ut, och eller palestinsk, vad ska jag säga, Hamas kan man säga.
Hamas-ledaren.
Den tidigare Hamas-ledaren är Khaled Meshal.
Han som bor i Qatar, va?
Ja, han skickade en inspelad video till nyhetsbyrån Reuters, och där sa han att vi måste bege oss till torgen och gatorna i den arabiska och islamiska världen på fredag. Och han syftade på fredag den 13, som han sen utökade detta att uppmaningen riktades både till palestinier i Mellanöstern men också över hela världen. Och då fick man ju se de här demonstrationerna som var liksom hyllningar i London, i Sverige, Danmark, lite olika. Liksom, man ville liksom på något sätt skifta hela liksom blicken och fokusen till att det här är liksom att Palestina är offer och att muslimerna nu måste på något sätt ta hämnd, vilket ganska omgående fick effekt i Frankrike, där en fransk lärare i norra Frankrike i Arras fick halsen avskuren. Och sen var det även en israelisk eller en judisk diplomat i Shanghai, tror jag, som blev hoppad på öppen gata. Men sen så fick vi då detta i Bryssel där två svenska fotbollssupporters avrättade, som du säger, och en tredje blev skadad av en person som faktiskt sa i ett inspelat klipp att han var nöjd med att han hade liksom hämnats på något sätt islam och muslimerna genom att avrätta svenskar just. Mm. Och sen tog IS, islamska staten, på sig ansvaret för detta dådet också. Det här liksom kräket som dödade dem är ju själv nu död. Mm. Eftersom belgisk polis tog ut honom.
Mm. Mm. Men som jag förstår det så det vet vi i och för sig inte, men det här var väl mer kopplat till att just, alltså mot just Sverige, än det hade med Hamas att göra.
Ja,
just den här grejen.
Den här grejen är kopplad till att man då i muslimska världen har haft en väldigt lång påverkansoperation mot Sverige, där man också hävdar att svenska myndigheter omhändertar muslimska barn.
Ja, för han har ju varit i Sverige.
Han har varit i Sverige, och han var i Sverige typ 2012-13 och begick brott och fick sitta inne, och sen utvisades han och levde något märklig tillvaro. Och även i Belgien så fick han inte vara kvar utan levde illegalt. Han var en sån här Akilov-typ som dröjde sig kvar i landet, vilket vi kan fundera lite grann på, alla de här som går ut med sina gråtkampanjer om att vi anger inte. Man kan väl bara säga så här, skulle man ange sån här as, då skulle inte de vara kvar i våra länder och kunna utföra den här typen av brott.
Nej, ni hade ju inte angett honom eller Akilov heller. Det får ni ju komma ihåg när ni känner er så goda.
Exakt, när ni står där och gråter, alla lärare, vi anger inte de stackars liksom människorna som är så snälla mot oss och som vi har tagit hit och som sen belönar oss genom att köra ihjäl våra barn på Drottninggatan till exempel. Men om vi ska bara liksom stanna kvar vid det här attentatet i Bryssel, så jag tror att det kan vara en koppling, det kan vara en blandning av den här före detta Hamasledarens uppmaning att muslimer ska begå jihad och samtidigt någon slags förvirrad uppfattning om att Sverige ska bestraffas för att Sverige, här har man då bränt koraner och här har man då stulit muslimernas barn och ja.
Ja, den där kampanjen har ju nått hela världen, alltså hela muslimska världen.
Den har blivit enormt stor och vi har också själva de kanalerna i Sverige som uppbär svenskt pressstöd, till exempel Allkompis som är en enormt stor medieplattform som jag tror gemene svensk inte känner till, men som har flera miljoner användare som är arabisktalande. Sen så pågår det enorma kampanjer mot Sverige i princip dagligdags där araber och andra Mellanöstern bor, eller människor med rötterna i Mellanöstern sprider enormt mycket hat och förakt mot Sverige, som ger dem bidrag, som har bjudit hit dem, ger dem utbildning, fritidsgårdar, halalpizzor och allt möjligt, och där man gottar sig i att det går åt helvete för Sverige. Och de här svenskarna som nu avrättades i Bryssel, de är också föremål för ett firande bland de här människorna. De firar inte bara judarnas död, utan de firar även svenskarnas död. Och det tycker jag folk ska vara ganska medvetna om. Det har varit väldigt tyst om det. Har du sett någonting om det någonstans?
Nej, alltså det enda från etablerad media är ju att felaktigt hävda att Jessica Segrud har önskat livet ur Fredrik Reinfeldt. Det är ju bara det man hittar. Det är ju inget överhuvudtaget något fokus på att vi har förlorat två svenskar för att de var svenskar eller någonting i den stilen. Och jag kan ju säga att väldigt många har ju själv har ju exposat sig själva, väldigt många, framförallt moderater och liberaler, så har visat att de klart och tydligt i sitt patetiska godhetssignalerande visat att de inte har lärt sig någonting av de senaste åren, inte fattat någonting om vad massinvandring och mångkultur har gjort, att de fortfarande stöttar sin heliga ko Fredrik Reinfeldt, som är en av de absolut största arkitekterna till att Europa ser ut som det gör och att såna här terrordåd kan ske. Mm. Han är en av de absolut högst ansvariga för det här. Och de här patetiska Reinfeldt-moderaterna som går ut till försvar för honom och ljuger om att någon i SD har önskat livet ur honom, vilket ju inte är i närheten av sant. Alltså det är inte ens det är helt omöjligt att tolka tweeten på det sättet.
Nej, inte om man fult. Nej, inte om man fultolkar. Jag anser ju självklart att tweeten handlade om att Fredrik Reinfeldt borde få alla, enligt hans egen princip om alla människors lika värde, så borde han ha exakt samma behandling som alla andra utsatta svenskar som nu måste leva med resultatet av mångkultur. Mm. Det innebär ju inte att man önskar livet ur någon, utan det innebär att man önskar att den personen ska få smaka på resultatet av sin egen politik, nämligen otrygghet, hur det känns att inte ha polisskydd, för det har ju då inte 99,99% av svenska folket som är tvunget att då leva i det här mångkulturella helvetet som Fredrik Reinfeldt så ivrigt propagerat för. Och Fredrik Reinfeldt, alltså, här, till exempel, alltså, vi har ju sett otal olika mainstream-skribenter och även de här lätthögerpolitikerna, moderaterna, som har gjort bort sig, tycker jag, och som visar sina rätta ansikten. De visar att de inte alls är redo för någon progressiv migrationspolitik med till exempel massutvisningar av kriminella klaner och sånt, sånt som de pratar om. Det är bara prat för gallerierna. Men de visar sina rätta ansikten. Och det bästa av allt ändå var Jens Liljestrand, som är Expressens egen liksom nyttiga idiot, och som hade skrivit en tweet så här: kan ni någon förklara, andemeningen var ungefär så här: kan någon förklara för mig, ungefär som att jag var 5 år gammal, på vilket sätt Fredrik Reinfeldt är skyldig till det här. Och då kan jag säga bara så här: den som har tagit hit mångkulturen på det sättet, alltså, vi ska komma ihåg att Palme har ju hållit på med de här projekten sedan 1974. Han har suttit och gullat med Arafat i Palestina, han har rest runt i alla möjliga länder, han har vurmat för mångkultur, så att Palme är ju liksom grundarkitekten. Men i vår tid så är det Fredrik Reinfeldt den enskilt största anledningen till, ja, med hela sitt öppna era hjärtan-politik. Men då kan jag säga så här: hade inte Fredrik Reinfeldt vurmat för mångkulturen och tyckt att Sverige, det är så här, han har ju sagt sådana sjuka saker som att så här, Sverige är det enda Sverige kommer råd med så här, i invandringen, och det här är migrationsöverenskommelsen är ett straff för väljarna. Mm. Och, alltså, han har ju gjort sådana sjuka utspel.
Och väljarna var ju den lilla procentandel som hade röstat SD det valet.
Precis.
Det var ju de man ville straffa med, ja, och förstöra hela Sverige.
Och Reinfeldt har dessutom uttalat sig att om när en SD-politiker blev kniv huggen, då uttalade han sig att man fick ha förståelse och att de fick skylla sig själva. Och det var ingen som krävde hans avgång för det. Mm. Där han i princip menade på att, ja, men ni kommer ju få bli dödade för att ni är SD. Det, om man nu skulle vilja tolka det på samma sätt som man liksom fultolkar andra saker. Men jag skulle vilja säga så här: hade han inte tagit hit mångkulturen på det sättet, då hade ju inte reaktionerna blivit så. Då hade inte islam fått växa sig större, då hade man inte behövt ha koranbränningarna, och då hade inte heller blickarna riktats mot Sverige, och då hade inte svenskarna blivit måltavlor. Så då, på en femåringsnivå, kan man säga så här: ja, attentatet i Bryssel är faktiskt Reinfeldts fel.
Ja, han är definitivt medansvarig till det. Det är inget snack om den saken. Hanif Bali ställde ju en bra fråga också kring det här med poliseskort. Han frågade om alla de på arenan som inte fick poliseskort, är det för att man önskade livet ur dem?
Ja, men precis så. Det är ju smart. Men det har ju kommit en sequel där Reinfeldt själv har gått ut och bemött Jessicas tweet och menar på att, så här, att han fick inte alls poliseskort, utan att han hade gått iväg och stod och såg på matchen från avstånd. Han hävdar, han förnekar att han har fått poliseskort.
Det låter väldigt märkligt med tanke på att han är Svenska fotbollförbundets ordförande. Jag är ganska säker på att han hade mer säkerhet än gemene man.
Det tror jag också. Jag tror så här, han kanske gick iväg och tittade en stund, men sen så tror jag att han fick poliseskort. Jag skulle våga svära på att han har fått poliseskort. Eller menar Reinfeldt att han gick ut...
åkte tunnelbana hem?
Eller? Ja, eller tog en buss kanske. Att, ja, han liksom bara vandrade ut från den där arenan, inte ett ont liksom, så här, misstänkte av något, och bara var så här: ja, ja, svenskar dödas här. Så.
Det låter inte trovärdigt.
Men jag tycker att det här ljugandet och hysterin, det som jag tycker är positivt är att deras drev har nu inte fallit i god jord.
Nej.
Och det ska vi vara extremt glada för. Och det är njutbart att se deras förvirring och deras liksom så här chock när de, det har ju varit massor med konstiga snorungar, sån här Centerpartistisk ungdomsförbundet och Liberalernas ungdomsförbund, alltså det är såna mesar så att man bara liksom undrar vad kan de göra i politiken?
Ingenting förutom att stå med armarna i kors och se coola ut och
gnälla.
Tro att de ser coola ut.
På X.
Har du tänkt på att de alltid står med armarna i kors, de här luff och suff?
Luff och suff. Och
både tjejerna och killarna. Och tjejerna men och killarna ser ju typ likadana ut.
Ja. Man ser ingen skillnad. Det är någon slags genusmörker som brer ut sig där. Men de här i alla fall, jag har gått in på deras profiler när jag ser så här. Det är en som var så här, om inte Jessica Stegerud avgår, då vet jag inte vad jag ska ta mig till. Det var den ena. Och den andra hade skrivit den här Kato, Johnny Kato, va? En sån här suffkille. Han hade skrivit så här, klockan är 17 och Jessica Stegerud har ännu inte avgått. Och man hörde liksom förtvivlan i hans röst.
Vad svarade du på den förresten?
Jag skrev så här, klockan är 22 och Johnny Kato är fortfarande en idiot, tror jag. Eller han är fortfarande en pajas. Mm. Sällan har man använt så många liksom roliga invektiv om de här människorna som man har kunnat göra nu.
Jag kan ju säga att jag har aldrig under min tid på Twitter, eller numera X, varit så otrevlig, osaklig och hånfull. Och samtidigt fått så mycket likes och ratioat så många. Mm. Och med ratioat betyder alltså att man får fler likes än originaltweeten. Och det är ju ett tecken på att folk är så less nu att de bryr sig inte längre om god ton och att man ska hålla liksom samtalet på en vuxen nivå och så, för att
den vuxna i rummet, menar du att du inte är den vuxna i rummet?
Nej, alltså absolut inte. Jag har ju absolut inte försökt vara det heller, men folk är ju så de är så irriterade nu och samtidigt känsloladdade efter terrordådet, de som nu bryr sig om att att två landsmän har slaktats, till skillnad från liksom Aftonbladets ledarsida och den här typen av landsförrädare och vissa moderater och så vidare. Folk är så less nu att de vill se hån och hård ton.
Ja.
Exempelvis, jag ska inte fastna i att läsa mina egna tweets, men...
Ja, men då kan jag, innan du hittar rätt, så kan jag citera till exempel Ida Ölmedal som är kulturchef på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan, som har skrivit så här: svårt att släppa att Reinfeldt får leva med det här besinningslösa hatet ännu ett decennium efter att han slutade som statsminister. Det var och är sjukt. Hon har så fått 44 retweets och 389 svar, varav ett är mitt där jag svarar henne så här: det är helt korrekt och adekvat reaktion visar vi ett kräk som förått sitt eget land. Och det är liksom någonstans det handlar om. Folk är så uppretade. Magdalena Andersson satt för övrigt i SVT och blev... Det är också så här märkligt att Magdalena Andersson kallas in som att hon var statsminister och ska bemöta saker. Mm. Och då uppmanar hon, nu ska vi tänka på tonfallet. Nu ska vi vara snälla och lugna och försiktiga. Och vi ska inte stöta oss med liksom, ja, vilka då nu, deras väljande underlag. Men inte ett ljud om El Haj, deras Hamas-kramande socialdemokratiska riksdagsledamot.
Nej. Och det är en grej som sossarna, som SD har att lära av sossarna, de böjer sig inte för drev.
Nej.
De kickar ingen på grund av drev, och SD måste lära sig det.
Men jag tycker de har gjort det.
Nej, alltså...
De ska inte bemöta överhuvudtaget.
Nej, men Jessica Stegerud tog ju bort tweeten, och jag tror inte att det var på eget bevåg.
Det tror inte jag heller, och den borde ha stått kvar, och det är alla överens om.
Exakt, och jag menar, alltså, jag hoppas att SDs pressavdelning har lärt sig något av det här. Därför att när en tweet redan är ute, okej, om de kan säga, om de har möjlighet att säga innan, ja, men formulera det så här istället, vore bättre för oss till exempel. Men när någonting redan är ute, då ska man gå i döden med den.
Det ska man absolut, man ska stå för det. Och då är det intressant, för er då som inte har 100% koll på det här, kan jag berätta att det var en Järva-moderat som heter Ole Jörgen Persson som startade det här drevet, och där han tyckte att det var så vedervärdigt. Och då passade jag på, för jag drog mig till minnes att Ole Jörgen... att han drev igenom att kasta ut alla gamlingar från ett äldreboende i Bromsten 2019. Och det gjordes ett reportage om det faktiskt på Sveb-TV. Det var en väldigt otäck handling där de skyllde på att det måste stambytas. Men så var det naturligtvis inte, utan boendet skulle användas till annat. Mm. Och det var flera av de här gamla människorna som dog. Det var hjärtslitande. Och det var den här läskiga Ole Persson, Jörgen Persson som liksom var arkitekten bakom det.
Första vice ordförande för Moderaterna, Järva stadsdelsnämnd.
Exakt, han är en sån där sossemoderat. Han är precis sån där kuckad liksom moderat som är Reinfeldt-moderat, tror jag.
På tal om kuckad, jag skrev ju en tweet till honom i affekt, definitivt, men jag lät det vara i affekt också.
Du bad honom hålla käften.
Ska... Ja, så han skrev ju alltså, tänk nu, två av hans landsmän har avrättats. Ja. Jag har för övrigt sett bilder på när deras hjärna ligger utanför deras kropp och
jag
sånt.
Jag har hört om det också. Mm.
Och det är, och man ser deras Sverige-tröja, du vet, nerblodad och deras hjärna ligger bredvid.
Ja.
Och han, den här kackmoderaten, håller då käften om det och skriver istället: tro inte du ska slippa undan med det här fast du tagit bort tweet.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Den Jessica Stegrud. Det här är bland det vidrigaste jag sett någonsin från en riksdagsledamot. Din tweet är en skam. En skam för dig. Och en skam för det ämbete du bär. Och jag blev så pass provocerad av det här. Den är då för övrigt 1267 likes då, men väldigt, väldigt, väldigt mycket kritik. Så jag skrev helt talet i affekt, så skrev jag: men håll käften din självhatande kackmoderat. Två av dina landsmän har precis avrättats av en islamist för att de var svenskar, och du väljer att starta strid mot ett samarbetsparti för att någon vågar påpeka att Reinfeldt aktivt varit med och skapat detta.
Mm.
Du är en skam. 1424 likes på den. Ratio bitch. Och sen så kom, och jag kan säga att väldigt många har ratioat honom, även du, tror jag, det kanske du kommer till.
Jo.
Han skrev då sen, jag stämmer otroligt på den här personen, kan jag säga.
Också. Det
kanske han skrev då sen en ytterligare en tweet. Han lärde sig inte av den första. Och skrev allvarligt talat: jag bryr mig inte om vad anonyma konton tycker eller tänker om mig, men någonstans går det en gräns. Det här toxiska samhällsklimatet kommer bli det demokratiska samtalets undergång. Och kom ihåg nu att två av hans landsmän har blivit slaktade precis.
Det toxiska samtalsklimatet.
Exakt, det är det farliga då. 351 likes har den här tönten på den. Jag skrev så här då på
tal om... Jo, men där han har retweetat min, där jag liksom berättar exakt, vad han har gjort med äldreboendet.
Exakt, det du exposade, att han är den som startar drevet och att han drev igenom och kastade ut alla... Precis det du berättade om Bromsten där. Och på den här så svarade jag: jag är inte anonym, och jag anser att du kan dra åt helvete. Landsmän till dig har blivit avrättade för att de är svenskar, och du gör allt du kan för att skifta fokus från det till en tweet som dessutom talade sanning. Sådana som du håller på att bli Sveriges undergång. Och jag ska släppa den här herr Persson alldeles snart, men jag måste säga att den här typen av speciellt moderater och liberaler, och de här som ändå ska vara regeringsunderlag, ja, precis, och ändå samarbeta med SD just nu. Alltså, att ni lägger fokus på det här när två av era landsmän har blivit slaktade av en islamist för att de var svenskar. Alltså, det är rakt av uttalat ett hatbrott också. rakt av ett brott för att de var svenskar. Ingen annan anledning.
Nej, nej.
Alltså, ni, om era barn inte blir lika hjärntvättade som er, så kommer de att skämmas över er. Att ni kan se er själva i spegeln, det övergår mitt förstånd. Alltså, om era barn fattar någonting mer än vad ni gör en dag, vilket jag hoppas, och det tror jag. Jag tror att den yngre generationen kommer fatta mer än er skitgeneration. No offense till alla er som faktiskt har fattat något. De kommer skämmas över att ha er som förälder.
Ja, det kommer de. Men det här, it gets worse, om man säger så. För gissa vem som ger sig in till Ole Jörgen Perssons försvar. Jo, det gör självaste migrationsminister Maria M. Stenergard på den här plattformen X, då för detta Twitter, och skriver så här: fullständigt vedervärdigt, skriver hon. Alltså, här är en person som ska jobba med massdeportering av islamistkräk. Istället sitter hon på Twitter och ger understöd till sin liksom Reinfeldt, lätthöger, moderat, kuckade idiot liksom kollega. Då svarade jag henne så här: vad är vedervärdigt? Att din politikerkollega är ett falskt kräk, det är ju sant, precis som att Reinfeldt är en landsförrädare.
Ratio, bitch.
Ja.
Alltså, att hon som är migrationsminister dessutom slänger ur sig det här. Alltså, det, Moderaterna framförallt då, alltså Liberalerna är det inte så att vettiga människor har något hopp om eller så, men man hör ju ändå att vissa röstar Moderaterna, för de har ju ändå blivit vettiga nu på migrationspolitik och så. Det har de ju inte, och det visar de ju gång på gång när de håller på så här. Alltså, ni som har något hopp om Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, inse nu på de senaste dagarnas händelser, inse nu vad de är för partier. De är precis det här. De är de som flyttar fokus från att deras landsmän har blivit slaktade på någonting helt annat och ljuger om det.
Ja, och då är reaktionerna, kan jag säga så här, reaktionerna på Maria Stenegards liksom utspel är inte så smickrande för henne. Mm. En skriver så här: varför sitter du och twittrar när det finns hundratusentals illegala ett ord som vi sen inte vill kanske återge.
Babbar
i landet som behöver utvisas. Och nästa person skriver så här: verkligen, först kastar han ut äldre från sina äldreboenden och nu ägnar han sig åt att flytta fokus från islamisters mord av svenskar till vad en sverigedemokrat skriver på X. Längre går inte att sjunka. Kanske dags att starta ett uteslutningsärende. Det här är en tråd som verkligen levererar. Mm. Och en skriver så här: att du tar Ole Jörgens sida i detta istället för oroade och förbannade svenskars är mycket olyckligt. Leveransen från tidigare regeringen fortsätter sjunka under bottennivå. Och sen skriver en person så här: hade ni inte haft SD som samarbetspartner så hade ni aldrig vågat driva igenom en mängd frågor inom framförallt kriminalpolitik och invandringspolitik där ni visat under så många år. Det är så lätt att ha SD som alibi allting även när någon skriver negativa saker om er. Och sen skriver en så här: vadå, allt Katarina skriver stämmer ju. Han kastade ut gamlingarna, fixade inget adekvat alternativ till dem och några dog. Mm. Nej, men, så att det är liksom en stridström av antipatier mot Stenegard som jag tycker gör bort sig här, och jag har inget förtroende för henne. Hon är en typisk sån här opportun politiker som känner efter vart vinden vänder men som lika snabbt kan vända tillbaka. En Reinfeldt-moderat helt enkelt. Och hela Kristerssons regering består av de här Reinfeldt-moderaterna tyvärr, och Reinfeldt springer där uppe på regeringskansliet hos Moderaterna, och de Kristersson har ju själv sagt att han får ha fortsatt stort högt förtroende för Fredrik. Fattar att en landsförrädare fortfarande sitter och liksom i princip så här drar i tåtarna.
Mm. Och sen blev han Svenska fotbollsförbundets ordförande under väldigt, väldigt konstiga omständigheter.
Mycket!
Väldigt konstiga omständigheter. Det var ingen i fotbollssverige som var för det, i alla fall inte på icke-elitnivå.
Och fortfarande, trots att alla vet att det är ett islamistterrorattentat, så säger han att det är ett sportattentat och låtsas som att det är ett slag mot fotbollen, att det liksom på något sätt har att göra med att det här är på något vis ett sportattentat, att det är ett attentat mot sporten. Nej, det är ett attentat mot Sverige och svenskarna. Fattar han inte det? Han vill liksom inte låtsas om det här islamist. Ingenstans säger han att liksom man ska fördöma islamister, muslimernas liksom.
Nej, det här har ju inget med islam att göra säkert.
Nej, det är absolut. Trots att det är alla Akbar och alltihopa.
Plus att han själv filmar sig själv och beskriver motivet. Det kan inte bli tydligare.
Nej, han har ju gått ut och beskrivit och jublat, och det finns då en massa äckliga araber överallt som jublar över det här att svenskarna har avrättats rent ut.
Mm. Om vi ska glädjas åt någonting kring den här Twitterstormen, så är det dels att väldigt många moderater som vill Sverige illa har liksom trätt fram i ljuset på egen hand utan att vi har behövt exposa dem. De har själva avslöjat sig.
Ja.
Och även hur otroligt mycket mothugg folk har fått. Mm. Alltså vänstern och även de här Reinfeldt-moderaterna. Alltså varenda tråd där de här idioterna har skrivit om Stegruds tweet har ju överfyllts med kritik och med liksom ratio tweets och med,
men man har ju kan säga att det har backfired ganska duktigt för de här. 100%. Och sen, men sen ska vi inte då glömma de här ljugmedierna. Jag tycker det är viktigt att vi poängterar det, för att de har bidragit till det här drevet. De har ju trott att deras liksom modus att alltid sätta igång det drevet ska liksom leda till då att Jessica ska börja gråta och säga jag avgår eller pudla. Mm. Alltså det enda pudeln hon gjorde att hon tog bort tweeten, och det tror jag kanske inte hon själv bestämde, utan det var någon som sa till henne. Men sen har hon ju förklarat att hon menade, vilket jag tycker var bra. Hon kunde ha låtit sin originaltweet vara kvar, men strunt samma. De här medierna som liksom har haft det som sin metod att få bort de här personerna som de tycker är besvärliga och som säger sanningen oftast, precis som det var med mig och precis som det är med alla andra personer som liksom är systemkritiska.
Mm.
För det får man ju lov att säga att Stegrud är systemkritisk. Mm. Och nej, men då sätter de igång och producerar liksom en aldrig sinande ström av insinuanta, vidriga, agendasättande opinionstexter. Vi har Expressens Viktor Malm, nu ska vi se här till exempel, som i hysteriska ordalag, fullständigt hysteriskt, skriver så här.
Medan du gräver fram det, honom ratade jag på ett väldigt osakligt sätt. Om ni vill se det så kolla min Twitter.
Ja.
Jag ångrar ingenting.
Stegrud måste avgå efter orden om Reinfeldt, skriver han. Mm. Det är Viktor Malm som är Expressens kulturchef.
Alltså, Viktor, liksom... har du sett dig själv?
Jo, men...
Tror du att någon tar ditt pipande på allvar?
Eller? Nej, precis. Och sen så har vi då Aftonbladets kulturchef som heter Karin Pettersson och som har skrivit den sjukaste artikeln faktiskt, som heter så här: SDs våldsfantasier bygger ingen framtid. För det första, så här, vad är det för våldsfantasi? Så här, det är dags för alla att inse att demokratiska normer är under upplösning i Sverige. Nu ska han så varna.
Alltså, precis, det är så gränslöst.
Det är så sjukt. Ja, men så den här artikeln, jag vill inte ens ge dem egentligen klicken, men jag var faktiskt tvungen att gå in och läsa vad hon skriver. Och det är så bizarrt att läsa det här. För på något sätt så skriver de om sig själva. Och jag måste faktiskt citera.
Och medan du letar upp den, så vi kanske ska läsa upp den raderade tweeten för att liksom ge någon kontext i hur absurt det här är när hon säger SDs våldsfantasier.
Ja.
Alltså det enda hon skrev var alltså, ska vi se här. Här. Reinfeldt får poliseskort ut från arenan efter det att två troligen svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde tvingats sitta kvar utan något som helst polisskydd. Mina tankar går till de döda då, deras anhöriga. Mitt förakt går till alla de politiker, inklusive FR, som lagt grunden för detta. Det här tolkar alltså Aftonbladet som våldsfantasier. Alltså, fatta hur gränslös och omoralisk man är då.
Helt sinnessjukt.
Absolut inga gränser har de överhuvudtaget.
Och nu skriver hon så här: det finns ingen gräns mellan moderater och sverigedemokrater längre. Jo tack, det finns det ju, det har vi ju sett. Finns det det? Mm. Ja, men kanske inte då i politiken. Det finns inga bromsar, röda linjer eller mekanismer som sätter stopp. Det har inte funnits på länge. Och då säger de så här: det totalitära maktspråket från Sverigedemokraterna och deras stödtrupper blir allt mer öppet, oblygt och hotfullt. Och då kan jag säga så här: stödtrupperna som de pratar om, det är helt vanliga människor som har fått nog. Det här är människor som har fått nog av att deras barn blir förnedringsrånade och pissade i munnen, och att deras tjejer kladdas på, att de blir kallade för svensk hora, att de liksom är tvungna att stå tillbaka, att bostäder går till liksom stora familjer från Mellanöstern som får hur mycket bidrag som helst, medan de själva liksom knappt har råd att åka på semester. Människor som åker tillbaka till sina länder som påstår sig ha flytt från på vår bekostnad. Pengar som liksom bara slösas ut till svarta hål av ingenting, där svensken blir fattigare och landet blir farligare. Och det håller de rätt i, sossarna. Landet har blivit fattigare och farligare, men det är på grund av dem själva. Och så här, förra veckan tänkte Jimmy Åkesson högt om att det är dags att börja riva upp svenska medborgarskap även för människor som inte uppför sig som han vill. Inga reaktioner från vare sig moderater eller liberaler. Det är ju en lögn. Det handlar inte om att de inte uppför sig som han vill. Det handlar om att de begår brott. Liksom, förstår du hur mycket de här människorna ljuger? Och här. Och sen så, så säger de så här: det totalitära maktspråket, precis. Hemtankar om en tidigare statsminister i samband med terrordåd, utpekande av enskilda journalister. Utfall om att statsminister och talmannen är allierade med pedofiler. Drömmar om utrensningar och bestraffningar. Det äter sig inåt i samhällskroppen. Samtidigt vågar klimatministern inte ens träffa klimatorganisationer, och mammor som sjunger på ett politiskt möte utmålas som ett samhällshot. Det är dags att inse för den som ännu inte uppfattat detta, att demokratiska normer håller på att upplösas i Sverige, och att det inte finns någon svensk exceptionalism eller naturlag som kommer att sätta stopp. Alltså ursäkta, det som håller på att upplösas i Sverige, det är ju Sverige. Alltså det är ju det svenska Sverige som håller på att upplösas, och det är ju för fan inte Sverigedemokraternas fel, utan Sverigedemokraterna vill ha tillbaka ett normalt och rimligt land som nu är liksom i händerna på den här sjuka mångkulturalismen. Och de här liksom sosseidioterna. Va?
Alltså, jag kan ju säga att allmänt till SDR eller högerfolk överhuvudtaget som hamnar i drev, och Jessica Stegrud nu i det här fallet. Alltså kom ihåg att de enda som är emot er just nu är de som ändå hatar er. Det är inte så att ni har förlorat några väljare.
Nej.
Stegrud har tvärtom inte förlorat några supportrar, snarare exakt, snarare vunnit support.
Mm-hmm.
Och det är liksom, ni förlorar ingenting på det här. Okej, att det verkar väldigt stort och så, för att all media är ju emot er, och det vet vi ju redan.
Mainstream media, observera.
Ja, exakt. Alltså all vanlig media. Och kom ihåg att det är fiendens media. Det är inte så att det är den allmänna median. Det är fiendens media. Alternativ medier, vissa av dem är med er. Men den vanliga median, mainstream median, är vänster och därmed emot er och gör allt för att måla upp er som negativa. SD har inte förlorat någonting på det här. Sen för övrigt så borde SD lära sig att det hjälper ingenting att backa. Om en tweet redan är ute, så även om den här hade kunnat formuleras bättre eller vad som helst, tweets är inte 100% perfekta varje gång. Nej. Det man får göra är ju istället låta den stå kvar, stå för den till döden, och sen ja, men förtydliga den eller så om
ta
det
fighten
behövs, men inte radera den, för nu är varenda rubrik är ju också så här: raderad tweet om Reinfeldt. Allt fokus är på
jo, men
att
då ska hon framstå
backade
som svag. Hon ska framstå som att hon skäms för tweeten. Det är det som är grejen. Det är därför, för hade den inte varit raderad, så hade det varit så att det här är en tweet som är befintlig. Och vi kan ju bara titta på vad som hände efter att Richard Jomshoff stugg sitt ground med islam, med sin kritik av islam. Då blev det ju liksom så här gråt utspel, hysteriska återigen, så här: han säger att islam är så här dåligt, att han är så här, att Muhammed är pedofil, så här. Ja, men det är han ju, islam, han hade ju rätt i allt han sa. Och han vägrade pudla, han stod på sig. Han tog debatten på ett lugnt sätt, och vad hände? Jo, SDs siffror ökade, och SD är nu återigen landets andra största parti. Och människor, de har ju vunnit massor på detta. Det blev så här, en politiker med ryggrad, det liksom, det blev hyllningar, det blev liksom idolporträtt, och där SVT liksom stod så här i chock och någon slags så här illamående, så här svimfärdiga, Där gick folket liksom man ur huset och visade sitt stöd för Jomshof.
Och det ska vi ju förtydliga också, att stödet för Jessica Stegrud här är ju enormt. Alltså det har varit enorma mängder stöd på sociala medier. Jag har även sett såna idolporträtt och så vidare.
Ja, ja.
Och
det är heller bild ingen... med liksom text så här, nu,
ja,
ärlig,
Iron Lady och såna här.
Ja, ja, precis.
Och jag tror ju heller inte att hon själv på eget bevåg graderar den här tweeten, utan jag är ganska övertygad om att partiet tyckte att hon skulle göra det. Vilket jag tror är ett stort misstag som partiet har gjort förut. Eller pressavdelningen.
Hon ska absolut inte sluta twittra eller twittra mindre, utan hon ska tvärtom twittra mer. Jag vill också i sammanhanget påpeka att vårt i allmänhetens tjänst public service i SVT, så står Gunnar Strömmer inför den här liksom efterblivna Camilla Kvarg liksom doft och ska försvara sig, där hon ställer istället, alltså hon ställer säkert 6 frågor om den här tweeten, när hon egentligen borde prata om terrorhotet mot svenskarna utomlands och även inne i Sverige. Mm. Så pratar hon bara om den här jävla tweeten. Och det säger, hon säger så här, jaha, kommer så här regeringssamarbetet hotas? Och Strömmer bara så här, nej, det tror jag inte. Så här. Och hon bara, varför inte då? Och hon bara, nej, men varför inte då, ditt dumma gås? Självklart kommer inte något regeringssamarbete att hotas på grund av att liksom en sverigedemokratisk politiker faktiskt skriver det som alla tänker. Mm. Och liksom, och de är så här chockade över att Strömmer bara var så här, nej, han var bara så här, han var helt cool och lugn, och han borde ju överhuvudtaget ha sagt, han borde ha sagt ifrån tydligare. Hade jag varit han, så hade jag sagt så här, det här är en helt meningslös diskussion, lägg ner den. Nu koncentrerar vi oss på liksom mördade svenskar. Ja. Han borde ha liksom riktat fokus på det som är viktigt.
Jag hade velat se högerpolitiker vara så mycket mer dryga mot PK-journalister.
Ja.
Alltså det hade verkligen varit alltså Trump-style.
Exakt, vet, Trump-style.
Pissa på dem om de håller på så här.
Be dem dra åt helvete. Ja. Precis som Maria Stenegard, som bara så här, fullständigt vedervärdigt. Och ska man bara få veta, det är liksom eran politik som är vedervärdig. Ja, det är din reaktion som är vedervärdig.
Och jag vill återigen påminna mitt i allt det här att alltså, alla de här grejerna vi sitter och pratar om, att jag menar, de har frågat, hotar det här regeringssamarbetet? Vad tycker ni om det här? Alltså, kom ihåg att 2 landsmän har blivit slaktade som att det ser ut som en liksom IS-avrättning som man hittar på dark web, liksom, deep web.
Nej, men det är vidrigt.
Alltså, det är...
Och allt de kan prata om i Jessica Stegruds tweet och att de överhuvudtaget så här ens tänker tanken att det skulle kunna hota regeringssamarbetet. Vad tänker de så här? Stegrud har twittrat så här, nu måste vi bryta upp hela Tidöavtalet. Det var vad de insinuerade.
Det är ju många kackmoderater och andra som vill att det ska vara så, men de är ju bara, alltså, det är bara att ignorera.
Ja, men fäll regeringen då, om det nu är så. Då är den inte värd någonting mer än så. Och med det sagt så vill vi påminna er om att ni faktiskt swishar en slant till oss, tycker vi. Vi vore inte mer än rätt, eller hur?
Ja, ni får väldigt gärna donera till podden på 0700 420 297.
Precis. Nej, nu höll du på att tappa tråden. 0700 420 297. Yes. Och vi är jätteglada och tacksamma för er som redan har gjort det. Och ja, men sitter du och lyssnar och tycker att det här liksom är patetiskt med mainstream-medierna och de här kuckade lätthöger-moderat-politikerna och alla överlöpare och landsförrädare, så är du inte, då är du mer än välkommen att swisha iväg en valfri slant. 0700 420 297.
Ja, väldigt uppskattat med små som stora gåvor. Och vi ska nog passa på att läsa upp det här hyllningsmejlet som du fick för ett tag sedan.
Ja, läs du.
Det står då... ja, det var bara till dig. Men det är okej.
Det står, du får åka snålskjuts.
Det står, hej Katarina. Katarina. Jag följer dig och Matti konstant på SwebTV och vill verkligen hylla er till skyarna till de videor som förgyller min och många andras vardag. Jag har en fråga. Blink. Hur ska jag få mina arbetskamrater på mitt nya jobb att sluta lyssna massmedia som jag vet hjärntvättar dem? Jag är livrädd för att de stöter ut mig på grund av att jag vägrar tycka som alla andra. Ska jag bara säga vad jag tycker och kanske få sparken eftersom ingen verkar tycka som jag?
Jag tycker att vi svarar på det med den tweeten som du faktiskt skrev häromdagen också, om att svensken som håller tyst och knyter näven i fickan. Du kan väl citera dig själv här, min kära poddkollega, för jag tyckte du formulerade det väldigt bra, för jag har ju skrivit om sånt där till åratal, men du sammanfattade det väldigt kort och koncist.
Jo, jag skrev att jag vet inte hur många gånger jag har fått höra saker i stil med vad bra att du orkar. Jag själv kan ju tyvärr inte säga vad jag egentligen tycker, för jag har för mycket att förlora. Ett, vi som säger vad vi tycker har också saker att förlora, och som vi har förlorat. Inget är gratis. Två, medan du är tyst i hopp om att inte förlora något, tillåter du att ditt land tas ifrån dig och generationerna efter dig. Vad har du sedan kvar att förlora?
Precis, och det är det jag menar. Om man är så pass tyst, det är hela det där, så här, först kom de efter dem och jag höll tyst för det rörde inte mig, och sen kom de efter dem och jag höll tyst här, och sen, och jag ville inte försvara dem, och till slut så kom de efter mig och då fanns det ingen som kunde försvara mig. Det är ju liksom det handlar om. Till slut finns det ju ingenting att liksom förlora, och då har man hållit käften och blivit av med allt. Och med det återigen sagt, så vill jag faktiskt berätta att den 18 november så sker det en stor kärleksmanifestation som Frihetsrörelsen står bakom, och det är i Stockholm klockan 15 i Humlegården, och vi hoppas det blir fackelmarsch, det blir tal, och vi pratar om att vi har fått nog av våldet och hela den här, det här förfallet av Sverige. Vi kallar det för kärleksmanifestation mot våldet. Så att vi hoppas att ni ska komma allihopa som lyssnar. Res gärna från landet. Alla ni som bor i Stockholm ska givetvis infinna er. Och ni som liksom bor på andra håll i landet och inte kan resa, skapa egna såna här manifestationer i era egna städer. För vi behöver verkligen gå man ur huset. Kolla på de här som viftar med Palestinaflaggor. Nu var det en demo häromdagen i Helsingborg på kvällen när vi gick och skandera Allah Akbar och Free Palestine och bla bla bla. Massor, som en muslimsk armé. Och jag tänker så här, vad är alla svenskarna? Det är ju svenska flaggan som ska vara på svenska gator och torg. De här människorna organiserar sig, verkar hur lätt som helst för dem.
Och då kommer vissa säga, ja men om vi gör det så blir vi kallade rasister. Men och...
Skit i det för i helvete! Det är väl liksom, finns väl värre problem än att bli kallad för rasist nu när Sverige liksom brinner.
Alltså, vem fan bryr sig? Det där var liksom en grej för
2017, ja precis, inte ens då. Jo, men då var det ju det. När jag gick ut, och då blev man ju kallad rasist, och då stod ju Svenne Banan och hukade i skräck.
Att det gav någon form av effekt borde det ha slutat efter typ, jag gick ut gymnasiet 2013-14 eller någonting.
Fast du anar inte att det finns fortfarande människor som skriver till mig i DM så här, så här, kämpa på, men jag har så mycket att förlora. Precis som den här killen här i mejlet. Alltså, till dig killen med mejlet, tack så jättemycket, fantastiskt, och jag blir jätteglad för att du liksom skickar dina positiva vibbar. Men någon måste börja. Jag lovar att de på ditt jobb knyter kanske näven i fickan, och de kanske tycker precis som du, men om du inte öppnar munnen, någon måste ju börja.
Och en intressant grej är ju att vänsterextremister på arbetsplatser öppnar ju alltid käften, och de får ju inga konsekvenser heller. Det, jag hör väldigt ofta så här, ja men i fikarummet så är det någon vänsterkärring som säger det här och det här, men jag säger ingenting för att jag är ju höger och jag vågar inte. Men vänta nu, ska de diktera villkoren? Ska de våga sitta och snacka massa skit och inte du? Men då har ju du vikt ner dig. Nu menar jag inte du som har skrivit mejlet, utan jag menar folk som tänker på det här sättet och säger att ja, men de säger det här i fikarummet, men jag är bara tyst och blir irriterad. Varför det?
Exakt, men dessutom är det faktiskt så här. De har inte rätt att avskeda dig på grund av dina åsikter. Det ska du också veta. Det finns ingen juridisk... Exakt, gör kaos.
Gör lika mycket kaos som vänsterfolk gör med facket. Och
ja,
så där, när
eller
de
som
blir,
liksom muslimerna gör på våra gator och torg. Du kan hänvisa till det. Du kan hänvisa till alla människors lika värde, så kan du fråga om de diskriminerar dig på grund av dina politiska åsikter. De har ingen som helst rätt till det. Så att säg rätt ut, följ ditt hjärta, säg vad du tycker och tänker, och jag lovar att du kommer vinna respekt hos dina arbetskamrater. Det tror jag snarare. Folk kanske bara sitter och väntar på det här. Någon måste ju börja. Jag kan ge exempel på någon sån här föräldramöte i skolan för länge sedan för min del, när liksom läraren kom upp med någon, eller ja, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var någon som sa någonting så här idiotiskt, och alla satt och skruvade på sig och alla tyckte det var skitdumt. Och sen, jag misstänker att det var jag kanske, eller kanske mitt ex, eller, ja, eller någon annan som bara liksom plötsligt bara säger så här, men hörni, det här låter ju helt vansinnigt. Är det verkligen det här vi ska hålla på med? Och då blev alla så lättare och alla bara, ja, nej men gud, det här är ju helt vansinnigt, och då liksom röstades det ner, det här konstiga förslaget.
Ja, du ser, hade alla varit tysta hade det säkert
Exakt, igenom. Så det är vad som behövs. Man behöver liksom, någon gång behöver man öppna munnen, så om alla håller käften så kommer ingen förändring att ske.
Så följ era hjärtan och följ även oss på sociala medier.
Jajamän.
Jag heter @nickalinia på alla plattformar. Jag finns ju också på YouTube under Inblick med Nick. Och du?
Kat Janors på Instagram och på Facebook, där jag faktiskt blev deplattformerad häromdagen och fick min författarsida nedstängd. Men den kom tillbaka, men jag är begränsad där så jag kan inte publicera, så att jag fattar inte vad de håller på med. Men det har ju varit lite så här censurvecka med Riks som blev nedstängda, och Henrik Jönsson, ja, Henrik på YouTube, jag vet inte om de är tillbaka nu, och Henrik Jönsson som fick en varning om att hans content inte passar personer under 18 år. Så personer under 18 år inte ska få veta att vänstern och islam med bästa kompisar. Så vi får se hur länge vi finns kvar. Kat Janors.
Och som sagt, det uppskattas väldigt, väldigt, väldigt mycket mera gåvor på Swish. Swish-numret finns i beskrivningen, men det är alltså 0700420297. Tack så väldigt mycket för det.
Absolut.
Och tack för att ni lyssnar. Vi hoppas att ni fick lite, på persiska säger man, vi hoppas att hjärta blev avkylat, säger man så. Avkylt,
att ert hjärta blev varmt, menar du?
Nej, alltså det betyder att till exempel om någon säger det man tänker, så säger man så här, skönt, mitt hjärta blev nerkylt för att jag slapp liksom, det var skönt.
Jaha, det var lite så här,
väldigt svårt att direkt översätta.
Det var väldigt svårt.
Men vi hoppas att ni kände det.
Ja, det hoppas vi. Och stå tillsammans. Lyssna. Kom ihåg att en sticka går lätt av, men om man är en bund stickor så går den inte att bryta av. Tänk på det. Stickorna tillsammans mot maktmissbrukare som Reinfeldt.
Tack så mycket.
Tack, tack. Hej då.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.